Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då börjar jag i stort sett bara.
Hej och välkomna till Nörden och jag. Det är jag som är nörden Fabian Norlander.
Och det är jag som gör Viktor Engberg.
Det här är podcasten värt att dö för.
Ja.
Det här är podcasten värt att döda för.
Du skulle säga att det var Acast.
Och det här är podcasten värt att hamna i helvetet för.
Nu tycker jag att du är lite vrång. Vad gör du? Du ska ju inte röka. Jag tycker vi kom fram till det förra gången.
Inte gör det.
Har du inte sett det när Klas av Klabb, nej, heter Klabbe af Geijerstam där när han står på Skansen. Nej, han står på Gröna Lund, förlåt. Gröna Lund är smockat med folk och så står han där och kör för Non-Smoking Generation. Och jag tror att de hette den konserten de hade. Jag tror att det hette Kör så att det ryker. Och han är jätterockigt. Han står i grön träningsoverall och så sjunger rocklåtar för att folk ska sluta röka.
Nej, jag är helt lost.
Nej, du ska titta på den nu. Så det är bra.
Jag tror jag råkar andas in lite fotogen där.
Ja, det löser sig.
Men sippotänderna har nog...
Nu sitter ni såklart där ute i stugorna. För jag tänker mig mina lyssnare... Alltså, visst tänker du också våra lyssnare? De sitter ute i röda stugor med vita knutar ute i skogen.
Absolut.
Vid en liten sten, vid en sjö, vid en skog.
Frontal...
Va?
Ja, jag tänkte säga full frontal farlig rödfärg. Men googla inte.
Nej, googla inte. Jag tänker på sitter på en sten vid en sjö i en skog som Per Gessle skulle sagt.
Just det. Ja, men det är exakt så jag ser våra lyssnare.
Precis.
Också.
Så de sitter och tänker så här, vad är det här för inledning?
Mm.
Det här lät ju jättedeppigt. Och varför försöker Fabian röka inomhus? Så vet ni inte att vi avskaffade det där rökförbudet. Nej, förlåt. Vi avskaffade inte rökförbudet. Vi införde rökförbudet utomhus. Nej, det är inte alls det. Skitsamma, man får inte röka längre på krogen.
Nej, det har vi ju inte fått på länge.
Nej, men 2006 kanske?
Typ 2006.
2005 kanske?
Jag tror 2006.
Det var ju innan vi fick gå på krogen.
Yes.
För jag har aldrig varit... Jo, jag har varit på krogen och luktat rök. Men då var man ju typ 7 år och följde med föräldrarna.
Åt en bananasplitt. Alltså det var,
precis. Det var och så kom man hem och så var man askgrå i håret. Och den där bananasplitten.
Jag saknar den tiden.
Nej, varför då?
Nu säger jag det här av liksom så här, man ska inte röka och det är fel. Men alltså jag får lite trygghetskänslor av röklukt. För att du vet, när man gick ut med föräldrarna, då var det oftast någon som fyllde år och det var trevligt. Och då var det ju folk som oftast rökte på stället.
Så du jagar liksom passiv rökning för att få barndomsminnen? Det låter sådär.
Jag satt på en bar för ett litet tag sedan och då var det någon som rökte utanför. Men det kom in i liksom baren och jag fick sådana här barndomsrysningar.
Ja, jag får ju tvärtom. Jag får ju nästan kvällningar istället.
Ja, okej. Hardcore rökte dina föräldrar?
Nej, absolut inte. Ingen av dem. Det var bara att jag tycker att det luktar väldigt illa. Men det kanske är liksom...
Men det är lite som så här, du vet, har du någonsin så här varit sjuk? Det är ju svårt. Eller har du någonsin sovit över hos dina föräldrar i vuxen ålder och gått och lagt dig typ innan dem? Eller har du gått och lagt dig när det fortfarande är liv i de andra rummen runt omkring dig? Och få en så här enorm trygghetskänsla. För det var bland det bästa jag visste var att gå och lägga mig när jag var liten då. Min morfar hade gäster över och man kände doften av kaffe, kanske också lite röklukt från som rökte ute på balkongen, och det var en sån här härlig känsla att bara somna till.
Har du sett Ratatouille? Ja. Rotatoy. Jag fick den grejen nu som han får när han smakar sin Rotatoy. Ja, den totala inzoomningen man får tillbaka. Ja, precis. Mm. Den fick jag lite grann nu. Det fanns, jag har inte tänkt på just den. Men just den här att lägga sig i rum när någonting händer utanför. Mm. Det är någonting speciellt med det.
Det är himla mysigt.
Ja. Jag har inte tänkt på det på 15 år bara.
Nej. Men inte därför vi är här.
Nej, men det var det jag tänkte försöka leda över till. Varför inleder vi så här konstigt? Jo, för att det är mörkrets månad.
Det är mörkrets månad. Det är de fördömdas månad. Vi pratar inte Halloween. Alltså, vi går ännu mörkare. Vi missar Halloween, men vi går ännu mörkare. Och vi följer upp det vi inledde med förra året. Och det var Noirvember. Som är en grej. Det är en grej.
Det är en grej.
Yes. Och vi fick både bra respons och vi hade skitkul att när vi gjorde det. Så vi tänkte, vi kör i år igen. Och för de som inte vet, rekommenderar jag nummer ett. Lyssna på våra Noirvember-avsnitt förra året. Då gick vi verkligen igenom vad film noir var till verkligen punkt och pricka. Det var, vi gick igenom film noir, neo-noir, våra favoriter. Vi gick igenom serietidningar, du vet, rubbet. Och det var några riktiga bra avsnitt där, fyra stycken. Så jag tycker, gå tillbaka, för då får ni lite kontexten av det vi följer upp med. Men vi tänkte att vi kör i år igen, för att det är så trevligt.
Ja, gud ja.
Och det är som sagt min favoritsubgenre, så att det finns alltid mer saker att
tycka. Är det här en subgenre eller är det en genre?
Ja, det är ju det. Det är inte ens bara det. Är det en subgenre, är det en genre, är det en stil? Vi pratade ju lite om det här sist. Vad är film noir ens? Det är så svårdefinierat och det är lite del av charmen med det. Men det är ju inte en riktig genre. Ingen går ju att göra, folk går ju medvetet in och gör en westernfilm, en actionfilm, en komedi. Men ingen går medvetet in och gör en film noir. Nu kanske mer, nu är folk mer medvetna, men när film noirs väl gjordes, det är lite som också som vi jämförde med franska nya vågen. Ingen bestämde sig för, nu gör vi en franska nya vågen film, killar. All right?
Jag vet inte ens vad franska nya vågen är för någonting.
Okej, vi går igenom den annan då. Och det är det som är så speciellt med den här genren, att den är så odefinierbar och den är så rörlig och rörig. Men det är det vi gillar med den.
Ja, gud ja.
Så vi kommer köra det här i år igen. Och vi kommer lika väl som då sist avsluta den här månaden med att prata med Sara Bergmark, som kommer tillbaka ännu en gång för att belysa oss med sina enorma kunskaper.
Ja, jag känner mig otroligt opåläst. Jag är verkligen jagets jag i
det. Men hur känner du efter förra året? Vi har ju gått igenom nu allt det här. Du fick se några filmer då. Hur känner du kring film noir nu?
Jo, men det är ungefär som att när man liksom har skrapat lite mer under ytan så att säga på film noir, så inser man att det jag citationstecken kan och det jag då har sett, det är ungefär som att jag tycker om musik. Ja, jag har lyssnat på Smurfits.
Mm.
Alltså, är du insatt i dagens musik? Ja, jag slår på Rix FM ibland. Alltså, det är liksom bara barnversionen av alltihop liksom. Så att jag är inte så påläst och inte så insatt, men det, man kan väl bli.
Men nu vet du ju lite mer. Förra året så när jag frågade vad film noir var, då trodde ju du att det var bara svartvit film.
Ja, jag vet. Ja, men man lär sig så mycket på ett år.
Och lite som med kultfilm när vi pratar också med Sara.
Mm, som jag nu glömt bort vad som är det rätta sanningen.
Du under halva inspelningen bara nickar och sen
jo, just det. Jo, för jag trodde att det var kultur.
Ja, typ kulturiga filmer. Ja. Eller? Nej, det handlar om kulter, trodde du.
Vad är det då? Vad är sanningen då? Vad betyder kultfilm?
Alltså, kultfilm är också en sån här odefinierbar genre där det blir som en slags alltså ett kultfölje. Att folk, det är en grupp, en nischad grupp av människor dyrkar en film. Ja, så att det blir
like
en Rocky Horror Show är en kultfilm. Jo, folk går ihop för att sjunga på sing-alongs med den, men alla gör inte.
Nej, okej. Okay. Ja, och då är det samma sak som att du tror att domedagen är nära, så en kult går ut i skogen och dricker någonting så alla dör. Det är också en kult.
Det är en kult.
Är det den kulten vi hänvisar till?
Nej, det är det inte.
Vilken kult är vi hänvisar till då? Nu är jag ännu mer förvirrad. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för någonting.
Va? Men det är ingen kult vi hänvisar till.
Men vad betyder det ordet?
Det är väl samma innebörd av ord.
För jag trodde att...
Men
jag kommer inte ihåg nu om det var en spin på
ena
att jag trodde att det var kultur.
Ena grejen går ut, dricker Kool-Aid, den andra går och ser en film. Det här är den enda du går och ser en film.
Jag vet, men jag menar, jag kommer inte ihåg nu vad det var jag blandade ihop det med. Jag kommer inte ihåg om det var, och jag trodde att det var en spin på kultur, eller om jag trodde att det var en kult. För jag tror att det var en spin på kultur. Och att nu så tror jag att du förvirrar mig och tror att jag... Att du säger samma sak som jag trodde att det var.
Jo, det fanns sant. Och jag för mig att vi haft den här diskussionen en gång tidigare. Ja, vi hamnade exakt samma.
Och vi sa ju det dessutom med Sara när hon var med i Noirvember. Och jag, jag trodde att det var det här. Hon bara,
det är det. Okej, låt oss inte lyfta på den stenen igen.
Här stänger den stenen igen.
Nej.
Gud, vad förvirrad jag är nu.
Jag vet ingenting.
Ja. Men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej, vi ska prata om film noir igen. Eller inte riktigt. Idag är det inte riktigt film noir. Idag kommer vi snudda mer på neo-noir, men vi kommer också gå till serietidningens värld, men också filmens. Ja, ni har ju troligtvis sett titeln bara. Vi kommer prata Sin City. Det var en av de sakerna vi lovade sist, som vi inte hann gå igenom. Vi snuddade ju på serietidningen, vi nämnde Sin City. Med, och Victor hade fått läsa Sin City, men vi pratar inte om Sin City själv, för det förtjänar sitt eget avsnitt. Och det är det vi gör nu.
Så, berätta en saga för mig.
Snälla, Gammelbjörn. En referens ingen kan. Om någon kan den referensen, hör av er på hashtag Noipod.
Oh.
Om vi hade t-shirts hade du fått den, men du får en Twitter high five istället. Okej, okay. Så Victor, vad är din första kontakt med Sin City?
Du.
Jaha. Det här är väl en av de filmerna som kan sättas på listan av filmer jag visat i den lilla stugan i skogen med den pyttelilla tvn.
Ja, och därav att man har bilden av de vita knutarna med den röda farligare färgen.
Ja, det är kallt, kommer tillbaks.
Har du sett Billinger-reklamen? Alltså den här osten, älghuvudet som sitter ute och...
Spelar poker?
Nej, det är kasinostugan. Vi är inte sponsrade, by the way. Hashtag spelstopp. Men vänta, vad fan... Nej, du har rätt. Det är kasinostugan. Nej, förlåt, vi är inte sponsrade. Hashtag spelstopp. Det är en älg. Det finns en älg som sitter i människokläder. Eller om det är en människa med älg i huvudet. Skitsamma.
Kan du spela på kasino så ta det lugnt? Eller vad
ja, fast vi är inte sponsrade. Hashtag spelstopp. Men vadå, du kan ju fortfarande... Alltså, okay. Skitsamma. Billinge hade samma grej. Det var också en älg som åkte omkring på typ en liten åkgräsklippare och sa saker. Jag blandade ihop hans sa nu med Norrlands guldreklamen. För jag, i mitt hus säger han kom ner från stolpen, Birgittas, nej, Gunillas kusin är ju singer, men det är ju från det är ju Norrlands guld. Den här, nu har,
är det också med älghuven? Ja,
nej, det är inga älghuven.
Men där blir älgen blå.
Där blir älgen blå. När älgen är blå och ölen kall. Men då är det ju en man som sitter uppe i en stolpe.
Mm-hmm.
Och då säger han ju liksom så här, ja, nu har Birgitta dragit från Åke igen. Och då sitter Åke då högt upp ut i den här stolpen. Och så här, kom ner för en smörgås. Och han liksom vägrar gå ner. Och då är det en som säger då så här, men Gunillas kusin är ju singer. Och han kommer ändå inte ner. Och sen så då knäpper han upp en öl. Liksom där nere och sitter och väntar. Och så när han hör att ölen knäpps upp, då kommer han ner.
Ah,
men det var ett långt stickspår till... Ja, den är gammal.
Älg.
Älgen är blå.
Älg. Nu kan ni den.
Ja, du kan.
Älg.
Så man slår, man glider med tungspetsen över hela gommen. Älg. Men det jag tänkte komma till var... Billinge var ju älgen. Men det var ju fel, för det var en annan älg. Och det är ju den här kasinostugan, här slags spelstopp. Och där så sitter ju den älgen och typ... syr eller något sånt där, med en utsikt över en sjö så där, och lyssnar på radio. Aha. Och det är så jag tänker mig att våra lyssnare, jag tänker inte att de är älgar. Jag tänker inte att de är älgar, men att de sitter där och helst gungar lite grann på en gungstol, och för det är så jag hade velat lyssna på den här podden. Och nu har vi ju förelämpat våra lyssnare och spårat in oss så mycket så att de som slog på det här för att kolla på sin, eller för att lyssna på Sin City, de har stängt av. Nu är det tomt.
Ja, det är kul att prata i vakuum. Vi är vana. Viktor, din koppling första... Okej, just det, precis. Till Sin City var i en stuga med älghuvud.
Nej, det var faktiskt inte ett älghuvud. Det är ju en uppstoppad gädda vi har där för övrigt.
Det har ni.
1,05 lång, 9,3 kilo. Boja! Oavsett det... Förutom älgen, gäddan, så såg vi Sin City på en liten tv som var typ lika bred som den var lång.
Det är ju mindre än vad en iPad skulle vara idag.
Ja, det är det. Men den är större än vad en...
iPhone?
Det finns ingenting som är så stort. Nej, men jag menar, alltså, hur bred är den? Om du tänker själva lådan bakom. Jag kan inte jämföra med någonting, för det finns ingenting som är så stort och klumpigt.
Nej.
Sen, 5 Sonos baslådor ungefär med en där iPad fast tejpad på framsidan.
Yep.
Nu utdaterar vi den här podden också. Jo, och då såg vi den filmen och jag tyckte att den var hur cool som helst.
Det är bra, för du har inte haft sån bra upplevelse av de filmer jag har visat dig.
Adaptation och Brokeback Mountain. nej, men och då i alla fall så tyckte jag att den var hur cool som helst. Men jag tror också att jag vet inte riktigt. Det här är ju precis, den här träffar ju precis så här 15-åriga Viktor och framförallt 15-åriga Fabian mindset. Och då blir det ju så här någonting som är lite utanför boxen. Det här är inte smurfits, därför är det bra. Alltså så här, det är ungefär som man precis upptäckt Tarantino. Och det var lite grann så här, ja, men Tarantino har faktiskt regisserat en av scenerna. Så här, what? Ja, nu älskar jag den här filmen oavsett om den är så här. Så att jag kommer ihåg att jag hittade ju nu, eller jag kommer inte ihåg att jag hittade den, men däremot så hittade jag min inloggning till mitt IMDb-konto här igår.
Shit.
För att jag bara så här, shit, jag har ju nog ett konto här, för jag stod så här, logga in där uppe i hörnet. Och då så provade jag massa olika kombinationer av koderna jag hade tidigt, eller mitten på 2000-talet. Mycket mysk och grejer. Men oavsett i alla fall så kom jag in och då såg jag att det hade gett den här en 8, alltså 8 av 10. Vilket shit, inte är så mycket ändå, vilket jag trodde att jag skulle, typ, skulle sätta 11 för att det var så jävla cool för den var så nytänkande och sådana saker. Nu känner jag att jag har pratat jättemycket utan att sagt någonting. Vad är din relation till Sin City för vem?
Nej, men det är ju innan du, eftersom jag tar med mig den, så jag var ju uppenbart redan frälst. Nej, men det var, jag hade inte läst Sin City, men jag var, hade precis börjat läsa serietidningar, så jag visste vem Frank Miller var. Och Sin City kom och det såg bara coolt ut och det var coola skådespelare och jag och två vänner i grundskolan, det här är då alltså i
nian.
Går och ser den här och vi känner oss så smarta och så här, intellektuella, så går och ser svartvit film med lite så här, smarta skämt i och så, ultravåld. Och vi sitter där och bara köcklar huvuden av oss där och tycker att det här är det bästa som någonsin gjort. Jag kommer ihåg att det här var så här, åh, det här är topp 5, tror jag sa då, att det var topp 5 bästa filmen jag sett. Och den bästa, och jag sa också det så här, det är den bästa filmen jag har sett på 10 år. Så, hallå, du 15. Alltså, det var Bambi och det här. Vad är det för fel på dig? Bambi var rätt våldsam, förvisso.
Bambi är hemskt. Bambi är värre än den här. Hemskare.
Ja, gud ja. Så att det var, ja. Så det var ju precis i min också så här, cineast ålder period när det började väckas till liv och sånt där. Så jag var ju så, jag älskar den här filmen. Och när den kom sen på DVD så köpte jag den här special edition versionen som var 2-disc och där man kunde se Robert Rodriguez göra äggtacos.
Va?
Ja, det är tydligen en grej han gör. Nu äger jag flera av hans, det måste jag ju göra. Men i alla fall på hans special edition så gör han så här, en matlagnings så här, program. Så han lagar en ny rätt för varje DVD.
Okej.
Okay. Så att, det kunde man se där. Men hur, så jag var helt frälst och det var inte långt efter jag köpte serietidningarna och läste dem och var också helt frälst. Så Sin City är en stor del av min så här, tonår. Det var bland det coolaste som fanns då. Det var en riktig så här, rebellisk film. Man kände sig, det här kan inte visa mamma och pappa. Det här är för häftigt. Så vi tänker att vi ligger upp så här. Jag pratar lite först om serietidningarna.
Mm.
Och sen pratar vi om filmerna. Och framförallt det vi tänker plocka upp bollen på var det vi pratade om förra året. Och det var att Victor skulle ha läst A Dame to Kill For, jag skulle se om A Dame to Kill For, och så skulle vi se vart det gick fel någonstans.
Precis.
Om det gick fel. Det kanske inte gick fel. Vem vet. Så, men vi börjar i rätt ände. Så vad är Sin City för någonting? Så Sin City är skapelsen av Frank Miller. Och ni som lyssnar på podden lär vid det här laget veta vem Frank Miller är. Men ni som inte vet, vad har ni hållit hus?
Det är inte han som dyrkar ormar.
Nej, det är Alan Moore.
Det är den andra.
Det är den andra. Den här snubben diggar alkohol, brudar och bilar. Det var han ju.
George Lucas, ja.
Ja, jo, det är lite likt där faktiskt. Mm. Men ja, så Frank Miller, han är ju en och var en superstjärna inom serietidningar. Började, kom in väldigt ung. Började jobba för Marvel främst och framförallt det han gjorde där var ju att återuppliva Daredevil som var ju den här karaktären ingen läste då och så kom han in och bara gjorde helt om, gjorde det framförallt noir, supermörkt, dystert, riktigt bara fatalistiskt och han skapade karaktären Elektra och det blev hur stort som helst, så från en sån här bok som ingen köpte till liksom, en av de högsta typ blev Spider-Man, så han blev en superstjärna väldigt fort. Hoppade sen över till DC där han fick göra Batman. Han gjorde framförallt Dark Knight Returns och Batman Year One. Han fick göra egna serier under DC-paraplyt, Ronin bland annat. Han blev en sån superduperstjärna verkligen. Gjorde det största bästa och var hyllad för allt. Och alltså, han gjorde Dark Knight Returns när han var 29. Så han hade liksom precis, känt på den.
Aj.
Men efter att ha gjort allt det där, så, alltså, som oftast kreatörer blir, så vill de bryta sig loss och göra sitt egna. Och det är oftast
fuck you, Dan!
Ja, lite, exakt så. Och sånt vill ju oftast inte de stora bolagen göra riktigt. De vill ju oftast hålla dem inom boxen. Så han bröt sig loss och med lite bittra ord om DC, som nu har läkt i alla fall. Och han hoppar över till Dark Horse för att göra då sin helt egna, sitt helt egna universum. Och det blir då Sin City. Det är inte vad det kallas först, men det är vad det blir. Och det blir ju hans plats där han får bara utforska de grejerna han gillar, framförallt film noir. Det är det han är uppvuxen på, han älskar gamla Bogart-filmer och sånt där, och det är det han vill återuppliva. Men framförallt bara bygga allt kring den här staden, Basin City, som jag då fel sa att han kom ifrån i film noir-avsnittet. För han sa det i en intervju, så jag bara tog det för att vara sant. Jag förstod inte varför jag lyssnade på Frank Miller. Det finns, Basin City existerar inte.
Nej, jag tyckte att det var konstigt. men jag, who am I to judge? Jag trodde inte att Atlantic City fanns heller på riktigt.
Atlantic City?
Ja.
Har för du tänkte på Atlantis då? Eller?
Nej, jag tänkte bara att det bara var en sån som hittar på. Alltså 555-nummer. Alltså ja. Att det bara är så här, de får inte säga Vegas av någon anledning, så att de säger Atlantic City. Jag trodde inte att Atlantic City fanns på riktigt.
Typ en sån här Grand Theft Auto-stad. Precis.
Ja, precis.
Det är den staden.
Alla vet att det är Las Vegas vi pratar om, men vi säger Atlantic precis. City.
Mm.
Mm. Och det är alltså, vi snackade ett halvår sedan som jag förstod att Atlantic City fanns på riktigt.
Va? Mm. Men det är ju hur många filmer och serier.
Ja, men det, jag trodde att det var en go-to-grej när man inte kunde åka till Vegas.
Jaha.
Alltså jag har ingen aning om varför det skulle vara så, men att om de hade någon form av royalty att man skulle betala till staden Las Vegas som man skulle använda deras namn, ingen aning. Men jag trodde i alla fall inte att Atlantic City, jag trodde att det var en sån här, jag menar ett 555-nummer.
Mm. Ja, det var dum. Tack Victor.
Tack.
Ja, nej men... Så vad är det Frank Miller vill utforska? Det är väl främst två saker. Han var nummer ett intresserad av... Eller han tyckte han var dålig på att rita två saker. Kvinnor och bilar.
Jobbigt om det är 66% av ens intressen.
Ja, men precis. Och han ville ju verkligen bli bra på det. Så han behövde ett forum där han kunde verkligen utforska det. Och samtidigt med han också skriva om karaktärer som bara kunde definieras av tre saker. Deras jobb, deras hemligheter och deras bilar.
Oj.
Det är hårdkokt. Jävlar vad hårdkokt. Så han börjar då med vad som då är The Hard Goodbye. Och för er som vet eller inte vet, det är ju Marv-storyn från filmen. Ni som har sett filmen. Det är hela storyn av Marv som då efter en natt med kvinnan som han aldrig trodde han skulle få vaknar upp död bredvid honom. Eller hon vaknar upp. Han vaknar upp att hon är död bredvid honom. Han är inte död. Hon är död. Så bestämmer han sig för att gå till botten med det mysteriet och mörda alla.
Ja.
Mm. Och Frank Miller har ett stort följe med sig så att det blir en superhit direkt. Och han gör, jag tror det är runt 6-7 volymer och sen några liksom one-shots på det. Och det blir liksom en modern klassiker. Det här vi snackar nu, alltså 1991 kom första. Och han höll på kanske 10 år med det fram. Och det som är så speciellt med Sin City är om man bara plockar upp en bok av det är att det är inte svartvitt, det är svart och vitt. Det finns ingenting, det är inte grått, ingenting, alltså det är verkligen bara svart och vitt. Det är som att han har målat, vilket han har, alltså det är bara alltså vad man kallar alltså inka, bläcka. Alltså du vet, man först ritar, i serietidningen så ritar man först och sen kommer bläcksnubben in och bläckar skiten. Vad heter det?
Det bläckar, vi säger
jag är inte
det.
Illustrat, han bläckar. Så det här är nästan bara direkt bläck på vitt papper. Kontrast deluxe.
Det känns dock som att det är tvärtom. Det känns som att den är svart.
Det skulle alltså, jag också nästan
Batman
gissa
Armin att du, grej.
Precis.
Det är mer svart i bilden än vitt.
Använde Tippex nästan. Det kanske han gjorde. Det vet jag faktiskt ingenting om. Faktiskt vilken teknik han faktiskt använde sig av. Men han älskade ju, för det är det han ville. Det var ju det han ville träna också mest på. Han beskrev allt det. Alltså det tråkiga med, han var ju en illustratör, så han är ju den som har ritat också givet Sin City. Han beskrev ju att rita är som är arkitektur. Det är ganska tråkigt. Du måste bara få saker att fungera och se ut. Men att använda då bläckpenseln, det är som att smeka. Han citerade någon annan som sa att bläcka då en kvinna är som att liksom smeka hennes hy, hennes former och allt sånt där. Och det var det han ville göra, liksom känna på grejen. Och han då utvecklade då tekniken via att då han, skulle man rita ett vapen, då köpte man ett vapen. Så han kunde känna på det. Han köpte en massa leksaksbilar, så han kunde känna på de modellbilarna han skulle då göra, illustrera som bilar.
Ja.
Så väldigt hands-on, om man säger. Jag vet inte om det har föregått något tafsande i och med den här, så det kan jag bekräfta eller dementera. Så tecknarstilen är ju väldigt Frank Miller, väldigt distinkt, väldigt ball, väldigt vacker skulle jag säga. Och bara superduper cool. Använder sig av liksom film noir-greppet det vi pratade om under förra noir-vember. Att det handlar om just hur ljuset kommer in och bryter av bilden. Och det är så du skapar djup i bilden. För det är ju det man... Liksom, antingen var kameran inte tillräckligt bra eller så hade man inte riktigt tid, så att du bara helst gjorde allting i en bild och därför använder du ljuset för att liksom, ge illusion av djup. Och det är samma sak i Frank Miller här, för att det är det som är kanske alltså, den coolaste grejen som jag tror folk inte riktigt tänker på, att kör du bara svart på vitt så blir det jävligt platt. Alltså, du kan ju inte använda, för att illustratörer använder ju både alltså, vinkeln, hur du väljer att, om du har liksom ett, inte ens prata, jag förstår inte hur det fungerar, men det är svårt att göra djup på papper, så därför använder du oftast färg och skuggor på ett sätt för att verkligen ge illusionen av att det är någon slags 3D. Men det kan ju inte här, men Frank Miller lyckas med det ändå på något outgrundligt sätt som jag fortfarande inte riktigt kan förstå, men han är mästare på att bygga lager med bara svart och vitt, och jag kan inte komma på att någon annan har gjort det på samma sätt som han har gjort. Det är helt fantastiskt. Jag rekommenderar verkligen bara gå ut nu och köp för guds skull en Sin City-bok, för att de ser helt fantastiska ut, och särskilt hur han leker med djupet och ljuset därav. Ibland blir det nästan för mycket, ibland kan jag knappt se vad som är på sidorna.
Vad som händer. Ja.
Nej, så att det är faktiskt en helt otrolig läsupplevelse, skulle jag säga. Och det är hårdkokt och det är noir. Fast det är egentligen inte riktigt noir, alltså film noir. Alltså det är pastisch nästan. Det är som att den nästan gör film noir till åtlöje, fast med hjärtat. Absolut. Alltså du kan inte riktigt se det här som en sann representation av noir. Så det är absolut neo-noir och definitivt en reflektion av noir och en pastisch på noir. Men det är inte. Det är liksom, det är bilden av bilden, som Kubrick sa. Det är bilden av något. Det är inte själva bilden. Och det är det som gör den så ball. Alltså den använder sig av troperna och verkligen placerar det i den perfekta världen för det. Alltså en noir-värld. Sin City, Bay Sin City, där de prostituerade regerar över sin egen stad och där alla poliser är korrumperade. Där finns politiken som är det här Rockefeller-figur, alltså The Rourke, som är både, du vet, de är präster, de är politiker och de är poliser, du vet, de är alltihop, och de bara vill bli president också. Så du har en perfekt värld för alla de här grejerna som ska existera. Och alltså, det var ju det Frank Miller ville utforska, alltså där folk i makt är djävulen men skurkarna är änglarna.
Just det.
Yes. Och alltså, jag tycker det är, visst, man kan absolut snacka om kvinnosyn och ja, alltså porträttering av vissa grejer, men om man bortser från det, eller framförallt fan, ta in det i det, så tycker jag fortfarande det är en intressant studie av det. Och jag tycker, som med all noir, så handlar det om dig som åskådare och tittare att dela med de grejerna, och det är kanske inte lika mycket upp till författaren, men det är upp till en själv. Så vilken ska man läsa då?
Första.
Du tycker första?
Jag har bara läst två.
Ja, du har ju nu läst, du fick ju läsa Hard Goodbye förra året, och i det här året fick du ju läsa Dame to Kill For.
Mm-hmm.
Så vilken skulle du... Alltså du skulle rekommendera
Hard Goodbye.
Mm. Varför säger du det?
Mer straightforward historia med en karaktär som man på ett sätt tycker om, fast han gör jättehemska grejer. Jag tyckte bara att man överlag en tajtare story, fast egentligen bara en hämnd... story. Mm. Och sen så är det, alltså, det är någonting med Marv också som gör att man gillar ju honom.
Ja, på något konstigt sätt.
Ja, men, och det är just den här grejen att han den utstötta som äntligen, för första gången någonsin, är det någon som har accepterat honom. Mm. Och liksom till och med sagt att han är vacker.
Ja.
Så att han har släppts in i värmen för första gången i sitt liv. Och trots att det bara var för några timmar, så är han beredd att liksom gå i graven för den personen som gjorde det. Och det är på det sättet en ganska fin historia.
Det är trots att han Quasimodo bara... går berserk efter att ha hittat Esmeralda död.
Precis.
Liksom efter den där fristad så går han och sliter huvuden av folk.
Ja. Ja, precis.
Det hade varit en bättre film.
Det hade varit en speciell... Det är svårt att förbättra visserligen den filmen.
Okay, nej, jag vet att det är en sån här helig mark.
Ah, okej, okay, bara introt. Sen så chanserar den faktiskt lite grann.
Okej. Okay. Intressant. Jag är ett stort fan av Dame to Kill For, som vi har tidigare pratat om. Och jag har läst om den i år igen. Och det är någonting jag gillar med. Det är som är intressant med... Alltså, och det är inte för att ta den ner hardcore. Jag tycker jättemycket om den. Den är nog i alla fall nummer två på min lista. Och det jag tycker är så intressant med den är att Marvin är en sån icke-noirig karaktär på ett sätt. Han är det, men på ett sätt inte. Alltså strukturellt fungerar en liksom dödsdömd man som sen absolut dör. En kvinna, trots att hon nästan välsignar honom, fördärvar honom till döden. Och han går liksom ner den trappan mot sitt öde. Men han är inte en typisk noir-karaktär skulle jag ändå säga. Trots att han ändå alltså att i story-arkitekturen så funkar det. Men det är där Dwight fungerar ju bättre i en noir-kontext. Han är ju den typiska noir.
Men om du tänker vad som är bra och inte bara rakt av noir så...
Nej, absolut. Men jag tror det är därför jag dras till det. Det är inte Kill for Me, för den är så klassisk noir det bara kan bli. Du har den fotograf som har haft ett bättre liv, han har ett monster inuti sig som bara väntar på att brytas ut, och så kommer kvinnan tillbaka från hans tidigare liv och hon fördärvar honom ännu en gång och han går liksom ett hemskt öde till mötes. Det är bara någonting där som bara så här kittlar i ryggraden. Men det som är intressant med Marv som är faktiskt en karaktär är att han, fan nu när jag tänker på, han är en bra representant för noir arketypen fast han är det som är, det här är, Marv representerar vad Humphrey Bogart var på insidan.
Okej.
Eller alla de här, så här. Han är bara det, alltså ut och invänd på något sätt. Vi ser nu det sanna ansiktet av en sån person och faktiskt dess äkta psyke. Fan, nu blir jag exalterad där. Det är fan sant. Alltså, han är ju den korrekta bilden av det på ett sätt. Och det är det jag tycker är så intressant med Noir. Och det är det också som jag tror Dwight beskriver honom. Om han bara hade... Det är inte Marvs fel att han är som han är. Han bara föddes in i fel tidsålder.
Mm.
Om han bara hade varit under romartiden eller vikingatiden och bara fått svinga en yxa så hade de bara kastat kvinnor på honom. Allting hade varit okej. Och det är en kul grej att just då han är fördömd att vara i en modern kontext där han inte platsar. Och det är väl det film noir alltid handlar om. För att film noir handlar alltid om nature versus nurture. Att oftast män med dessa
höga byxor.
Med extremt höga byxor. Med dessa djuriska sinnen och djuriska... drivkrafter är i en modern värld där det inte längre platsar någon roll. Och det är därför de stängs in bakom höga hus och draperierna är våra galler. Och till slut så bara måste de bryta sig ut.
Då kan inte fortsätta sälja försäkringar.
Nej, precis. Utan de måste ha den där kvinnan, de måste ha henne nu och de kommer mörda för det. Och Marv är en bra representant för det. Han är den bildliga representanten. Och därav fungerar det så perfekt i serierutan. Shit, Victor.
Det var inte meningen.
Du öppnar upp saker här. Shit. Nej, men fan, så Hard Goodbye, grym. Den är skitbra. Dame to Kill for en gång är nog fortfarande min favorit, trots det jag precis sa. För jag bara gillar det straightforward noir i det.
Och för er som inte har läst eller sett filmerna så kommer vi inte... Ja. Vi kommer inte spoila så hårt, men det handlar om att Dame to Kill for handlar ju då om en man som Fabian beskriver då, han fotograferar typ otrohetsaffärer for a living. Mm. Han har chanserat ganska rejält och han pratar om det där inre monstret han har inom sig som kommer att han vill inte släppa ut det. Så att när han har en av de här grejerna som han har gjort har gått lite fel för att det visar sig att den här mannen han skulle fotografera som skulle då ha sex med prostituerad, hans fru hade skickat ut honom på det uppdraget, han visar att han ska försöka döda den här prostituerade, så han bryter in, Dwight då bryter in och hindrar alltihop. Mm-hmm. Och sen så efteråt så får han vet inte om det är ånger eller någonting, det är någonting vad han får inom sig, det här djuret, så han måste stanna sin bil och bara liksom så här, han åker ut och bara kör någonstans för att han är rädd för det här djuret, för att inte djuret ska komma ut, så man vet inte riktigt vad det där djuret är för någonting, så man vet att det finns någonting inom honom. Och sen då så kommer han hem och då ringer hans telefon och då är då en kvinna som han uppenbart helt ointresserad av att träffa. Han säger verkligen så här, det här helvete, jag hatar den här bruden. Och hon ringer och säger så här, kan inte vi träffas? Och han säger bara nej, 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 nej. Och sen ändå så åker de träffa henne. Och när de träffas så säger han nej, 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 nej. Och sen så händer det en grej som gör att han, okej. Okay. Och sen så blir han besatt av henne igen. Mm. Och man förstår hatet, men ändå så är det någonting i henne. Hon ber honom om att göra saker som han dras in i. Och sen så går det slippery slope helt enkelt.
Ja, och så slutar det en hämndhistoria. Behöver inte säga vart det är riktat någonstans. Nej, men det är klassiskt noir.
Precis.
I den bästa av världar. Och jag vet inte, den funkar så bra på seriesidorna. Och kanske inte lika bra i filmrutan. Vi kommer tillbaka till det. Men jag tycker det är en så här... Mm,
det är ju egentligen storyn i Double Indemnity.
Ja, nej, men alltså många noir-stories. Absolut, det är väldigt likt.
För hon vill, det hon vill honom att han ska göra då är ju att hon har gift om sig och hon vill att han ska döda hans man. Precis. Eller hennes man. Och det är ju, Double Indemnity är ju samma sak, det är ju samma story.
Precis, bortsett från att de inte känner varandra innan och så, och
precis, men den
men det är den klassiska att mörda Van Fatalens man är ju en sån klassisk trop som är as old as time, som a tale as old as time, som Disney skulle ha sagt.
Precis.
Men sen vill jag också bara slänga in That Yellow Bastard är också en så det här är topp tre. Det är typ de tre första tror jag. Kanske en. Nej, det är en emellan. Så Yellow Bastard var nummer fyra.
Som också med första filmen då.
Precis, det hela Bruce Willis storyn. Och det här är kanske den bäst tecknade skulle jag säga. Det här är också den fetaste boken. Men den tycker jag, här experimenterar nästan Frank Miller som mest. Och han, jag tror inte ens han slutar på cliffhangers här. Han bara köttar här storyn och är så inslukad i den. Och den är bara ofantligt vackert tecknad. Och här börjar vi ju med färgklickarna. I de två första här, jag tror till och med tredje, så har du inte heller några färgklickar. Men i Yellow Bastard så kommer de första färgklickarna in som blev lite mer vanliga senare i böckerna. Och det är ju då såklart i titelkaraktären The Yellow Bastard är gul. Och det ger man cool, häftig liten kontrast. Men den tycker jag bara är... Det är ju inte heller liksom, det är inte en klassisk noir story egentligen, men den används av arketyperna och här har den hårdkokta polisen som också egentligen ska inte direkt tillbaka för hem, men tillbaka bara för att rädda någon. Så det är en intressant spin på den storyn, men bara för själva konsten så är den fantastisk att titta på.
Hur många blev det till?
Ja, men som sagt, det blev typ hur många är det? Det är alltså,
hur många har du läst?
Jag har läst 6 av dem. Så säg att det är 7 stories och sen är det en massa one-shot som man kallar det.
Okej.
Och Frank Miller har funderat på också att komma tillbaka till det. Mm-hmm. Han vill göra nu en western.
Western Sin City?
Ja, till då västentiden i Sin City. För det är också del av backstoryn. För han har ju byggt in i det här universumet en backstory hur det blev som det blev. Och det är ju under... typ oljetiden så var det familjen Rourke som tog in massa, bara skyfflade in massa prostituerade för att göra männen glada i liksom byn. Och sen när typ alla blev rika och bara drog därifrån så var kvinnorna kvar och då liksom startade de upp sitt egna samhälle. Och det blev då Old Town.
I see.
Så det är som ett liksom fullfärdat universum med en backstory och karaktärer och områden, alltså det är verkligen en levande stad och det är coolt.
Ja, vad ska vi prata om Dame to Kill for albumet nu då, eller?
Jag tycker vi kan gå in på filmerna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men vi går in på filmerna, för det är det jag tror de flesta känner till det via och de flesta som har sett, och jag tror de flesta som såg den när den kom så var det nog lite samma upplevelse som du och jag.
Mm-hmm.
Och jag undrar hur det skulle vara, hör av er på Hashtag Noipod, våra yngre lyssnare, om ni har sett den typ nu eller de senaste åren och hur ni har upplevt Sin City. Känns det bara jätteutdaterat då? Inte alls kul, eller är det samma upplevelse? För nu är det en del av populärkulturen på ett helt annat sätt. Och går man på en Comic-Con eller en sån här sci-fi-mässa så finns det Sin City-prylar och posters och grejer. Det har sipprat in i kulturen. Och det har varit någon gäst på den här sci-fi-mässan som är från Sin City-filmen. Liksom. Så att,
vem?
Jag kommer inte ihåg nu bara för det, men det är någon av de prostituerade, tror jag. Det är inte Mickey Rourke i alla fall. Men låt oss prata om filmerna. Så filmerna är då gjorda då främst av Robert Rodriguez, som var ett stort fan av Frank Miller och hans serietidningar. Och han var själv först emot idén av att göra. Han hade hört viskningar i Hollywood att någon funderade på att adaptera och tänkte, nej, det där vill jag inte alls se. Hur kan du ens översätta det där till ett annat medie? Alan Moore-style. Men sen när han själv funderade på det lite mer så tänkte jag, jo men fan, nu med digital teknik och digitala kameror så kanske man, alltså man behöver inte ens adaptera det, man bara gör det. Man gör serietidningen.
Mm.
Det är en jättebra idé. Så han hörde av sig till, eller han försökte hitta Frank Miller. Och Frank Miller är tydligen svår att få tag på, så han hörde av sig till hans advokater och så här, redaktörer. Men Frank Miller bara duckade honom hela tiden. Han var inte intresserad av en adaption. För Sin City var hans liksom, bästa barn. Han ville inte att någon skulle röra det. Det var det äntligen det han hade för sig själv. Hela hans karriär hade han jobbat för andra. På andras grejer. Sin City var hans eget. Och ingen skulle få röra det. Men så Robert Rodriguez blev till slut så desperat. Så han bara, okej, jag gör så här. Jag bara skjuter. Jag skjuter lite film. Eller digitalt. Och sen bara visar honom. Och det är den här Josh Hartnett-prologen.
Ja.
Det är alltså, hela den sekvensen är ju typ skjuten ett år innan resten av filmen. Så han bara ringde de två skådespelarna. Hej, vill ni bara komma ner till en green screen och bara skjuta den här scenen? Och de sa, absolut. Och så gjorde de det typ på en dag. För det är ju så himla simpelt. Och så visade han det för Frank Miller. Frank Miller blev direkt förförd för att han insåg att han har bara gjort det. Rakt av, han har inte ens adapterat det. Det ser ut som mina sidor. Och han tyckte det var ballt. Så att då sa han, okej, fine, vi gör det. Men även där, Rodriguez sa, men då vill jag att du är med mig som medregissör. Vilket Frank Miller kände att han skulle vara liksom ett tredje hjul, men han ville verkligen ha hans öga. Och framförallt så här, du måste ge backstory till alla skådisar. Du måste så här, fylla i de luckor jag inte kan. För att vi gör serietidningen nu, så du måste fylla i det. Så Frank Miller blev ju på något vis, han stod ju oftast bara så här awkward i bakgrunden, men så här, man ser ibland på de här behind the scenes, så han går fram till en typ statist i bakgrunden och bara rätar till hans arm som håller pistolen. Bara, så det här skulle jag ha ritat det, inte som du håller det. Mm. Så att han fixar till det lite sådana där grejer. Så att det skulle se ut som att han har ritat det, så det är lite ballt. Och det är Rodriguez i sin sanna independent, för en som inte vet, Robert Rodriguez är ju en av de här liksom 90-tals independent-kungarna som dyker upp där mitten på 90-talet med El Mariachi framförallt då. Och som Kevin Smith och, tidigare med Sam Raimi, alla de här som finansierade sina egna filmer och bara gjorde det under tider. Det var väldigt svårt, som det inte är idag. Och han blev ju känd då för att vara väldigt hands-on, och det är någonting han fortfarande är, att han klipper sina egna filmer. Han gör så mycket han
egen
kan.
Egen musik, va?
Ja, egen musik. Allting in-house. Det är väldigt coolt att se. Alltså, om ni har möjlighet att kolla extra-materialet på de filmerna, eller på Sin City, och jag tror säkert på de andra special editions. Alltså man ser hans då hem är hans liksom studio där han har klippade effektspersoner. Han gör mycket av specialeffekterna själv, va? Inte allt, men mycket. Och se till att bara få ner kostnaderna så mycket som möjligt och gör så mycket alltså man kan själv för att bara behålla kontrollen. Så det står ju till och med på Sin City crediten, alltså shot and edited by Robert Rodriguez.
Sjukt ändå.
Det är alltså, det är ingen editor, det är ingen director of photography, utan det står bara shot and edited by Robert Rodriguez. Det är skitcoolt. Och det tar han ju med sig här då i Sin City. Och här tar han ju med digitalkameror. Och jag tror han hade först testat det på Spy Kids-filmerna. Så han hade liksom testat det där och nu hade han perfected
Shark Girl och Lava Boy eller vad heter det?
Han kom ju senare. Mm. Men jag såg Spy Kids på bio första. Mm. Jag tror jag var för gammal.
Det känns som det är pengagig, alltså. Att han typ ville göra Sin City, så ja, men då får du ju fan göra en Spy Kids emellan liksom.
Ja, kanske då. Men jag tror den första var absolut en sån här pet project. Det var, och det var, alltså, han hela tiden gör typ saker för att experimentera. Det är lite så han får igång det. Men så Sin City fick han testa med sina nya digitala kameror och kontrollera processen helt genom att köra 100% green screen. Det är några få scener utanför det. med Frank Miller med sig, med också Quentin Tarantino som vi nämnde. Han fick ju då komma in som en specialregissör. Och jag kommer ihåg när man liksom, det här var ju lite innan man använde internet på ett sätt man gör idag, så att jag kommer ihåg att man satt på sina kompisar och bara spekulerade på vilken scen kan det vara som Tarantino regisserade. Och jag gissade faktiskt rätt att det måste vara den där bilscenen. Med
den är ju mest Tarantino-ig av alla andra scener, i och med att det är typ den enda där de faktiskt sitter still. Typ.
Precis. Och den sticker ut väldigt weird. Man märker att regin går ett litet annat håll, för den blir så, den är ju weird redan som den är med att en död person pratar med dem. Men Del Toro går ju full weirdness, vilket han är van vid att göra.
Det är nästan honeymoon.
Precis. Och alltså det är en fascinerande film, bara ren processen, och jag beundrar den som satan. Och han lyckades få in alla liksom, de största skådespelarna av sin tid.
Men det är ju helt sjukt, alltså det är ju Real Madrids versionen av film. Det är Ocean's Eleven, det är Edspin Bandy tidigt 2000-tal. Alltså det är ju helt jävla galet. Det är ju bara A-list skådespelare. Och det som är lite roligt, det som är lite roligt är just att det är en tidskapsel dock.
Ja.
Alltså det märks liksom, okej, det är de som har störst då.
Ja. Alltså, ingen av dem är särskilt liksom stora idag.
Nej, men om man tänker sig Clive Owen, han hade ju inte gjort Children of Men än, men det kommer typ året efter.
Precis.
Han Shoot 'em Up och King Arthur och de här. Alltså det är den perioden när han är nästa stora actionstjärna. Precis. Det var Brittany Murphy som hade väl gjort Honeymoon där med Ashton Kutcher.
Ja, just det.
Som också, hon blev ju också en stjärna över, kanske inte just för den filmen, men det var, hon hade ju liksom ett följe. Jessica Alba var bland de absolut största som fanns.
Shit.
Lätt. Mickey Rourke hade ju...
Han var fortfarande på dekis.
Ja, han var ju inte så, men han var ungefär, han är ju så perfekt i den rollen så att det spelar ingen roll.
Nej,
det var
precis.
Liksom bara, okej, okay, ja, jag förstår. Du hade Michael Clarke Duncan, var ju också stor i dubbelmärkelse. Fan, vilka är det mer som de bara kastar upp i vilka alltså, små roller som helst?
Nick Terminator 3.
Ja, Nick Stahl. Nick Stahl som också var så här, han hade ju liksom halvbreakat, ska man inte säga, men på stora duken åtminstone i Terminator 3. Och då, för då var han ju fortfarande A-list. På ett sätt så blev han det, för han var med i A-list-filmer. Och då är han ju, fick de in honom i sådana weirda scener. Bruce Willis är ju för fasken med.
Ja, gud, ja.
Michael Madsen är med i en mini-mini-mini-roll. Du har Rosario Dawson, vet jag inte riktigt vad hon hade gjort då, visserligen. Men alltså, det är typ så här, du känner igen varenda person, även i bakgrunden känner du typ igen. Du har varit med i fler filmer. Vilket det är ju jätteovanligt. Oftast när du scrollar inom IMDb så tar du liksom, du första tre, första fyra, första fem kanske, känner du igen. Och sen någon lite längre ner som säger, ja, den här har varit med i någonting. Men sen är det bara okända. Här känner du igen varenda namn, typ.
Känner du igen Nick Offerman?
Nej, det gjorde jag inte. Jag visste inte, så jag kollade in det idag. Va? Var han med?
Ja, han är ju de här, oh, no, Mr. Schlubb och Mr. Blue. Alltså de här som pratar i nästan Shakespeare-snack. Och han är ju den här blonda, skäggiga som inte säger så mycket.
Ja, det
är... och med en pytteliten roll.
Ja, jag visste inte ens att det var... Nu när du säger det så, ja just det, jag glömde på. För jag kollade in det igår. Hey, shit, han var med. Jag kommer inte så vilken karaktär det var. Jag visste
inte. Man känner inte igen honom om man inte liksom letar efter honom.
Nej, och då var inte han stor såklart. Nej, så att det säger emot mig lite grann mig själv här.
Men nej, men jag menar inte det som ett argument liksom, i banken.
Nej, men det mesta är det. Och sen så det roliga är att i Dame Killford, bara för att hoppa lite grann i nästa film, du är ju lite samma sak. Fast man inser att de slog fel. Det blev aldrig.
Nej.
Alltså i första Sin City så var det så att de låg lite sent. Alltså Josh Hartnett, det hände inte så mycket mer för honom efter det här. Clive Owen hände inte så mycket mer för det här. Rourke var de tidiga med. Men alltså det var liksom så här, de flesta av dem träffade dem på nedåtkurvan. Nu var det som att nu går vi lite mer på uppåtkurvan, men ingenting hände.
Nej, men det är en intressant grej, för jag tror när första Sin City släpptes, då var fortfarande stjärnan en grej. Och vi har pratat mycket om liksom när stjärnan försvinner. Och jag tror när Sin City 2 kommer, då är inte stjärnan på samma sätt. För de här de castade är mer independent darlings. Det är inte riktigt så här blockbuster-människor. Brolin närmst, men knappt ens det.
Nej, det skulle jag inte säga.
Och så att det här var ju, så det var ingen som gick och såg den här filmen på grund av dem. Och Jessica Alba var ju dessvärre inte alls på kartan längre.
Nej.
Så att den slog nog helt fel med de då namnen som var hetast då, men ändå inte heta. Så det är inte säkert. Men vi pratar om första filmen då. Så nu har vi sett om den. Så från då att det här var det coolaste som någonsin har gjorts till att vi ser den nu. Jag måste säga att jag tycker fortfarande om den. Men det kan nog mycket vara färdigt av det jag såg då. Men jag beundrar, alltså,
är underhållen, ska jag säga.
Jag beundrar den på ett bara cinematiskt plan, just på grund av omständigheterna att den är gjord. Det är liksom en ultimat independent-rulle med Rod Rodriguez som verkligen håller det i sin järnhand. Och jag gillar strukturen. Jag tycker de har vävt in de här tre storyna bra i varandra. Det känns som de avlöser varandra snyggt och det känns som det platsar eftersom det finns en liten overlap här och var. Och jag tycker det funkar, så den håller ett bra tempo. Och det gör den nog främst, tror jag, med Josh Hartnett-delen. Bara först sätter upp lite så här, vad det här är för slags... Okej, det här är film noir. Det här är... Okej, nu fattar jag lite vad det här är. Och sen klipper vi ju då till...
Marv.
Nej, sen är
det
ju...
Sen är Bruce ju för fan.
Precis. Och den är ju så hårdkokt noir så den nästan blir klyschigt. Men där den också bara sätter lite ribban. Så här, okej, vad med... För att allt det Michael Madsen säger är din hemsk dialog. Han kan knappt ens leverera det själv. Jag kom till gången när jag såg det första gången och bara, åh, vad krystat det här låter. Det är inte bara exposition, pratar bara om hans hjärta och allt sånt där. Men, och vi får lite hur löjlig den här världen är. För när Bruce Willis skjuter av de här två första kulorna på två snubbar så flyger de iväg.
Mm.
När han, liksom, han kan träffa perfekt i örat på Nick Stahl.
Stahl. Och kasta sen, humrar.
Ja, just det, var det. Nej, det var väl...
Det är för långt, förlåt.
Det är fel
John Connor. Fel John Connor.
Han bara, Nick Stahl bara försvann, typ spårlöst.
Nick Stahl knarkade ner sig och försvann. Och Edward Furlong kastade humrar.
Och knarkade ner sig. Så. Mm.
Och Christian Bale skäller ut statister.
Ja, vem var John Connor i...
Han är som är med i Her Confidence.
Mm.
Men, åh gud, vad heter den? Den heter Zero Dark 30.
Mm-hmm. Ja, men gud, vad heter han nu?
Ja, jag har ingen aning vad han heter.
Jag blandar ihop honom alltid med en annan som jag inte kan namna på just nu.
Då är det svårt.
Så jag är lite, skitsamma. Ja. Let's go, poddminnet ännu en gång.
Ja.
Fan, kom vi in på det? Ja, John Connors. Skitsamma. Men du vet, den är så absurd, den inledningen. Så den också bara etablerar väldigt bra vad det här är för någonting. Så sen när vi kommer till Marv, som är verkligen så over the top, då är vi så här, ja, det är okej.
Okay. Jag är på tåget.
Han kan hoppa med fötterna fram, rakt in i en polisbil och knocka ut två poliser samtidigt. Japp, jag är med. Så där tycker jag den på ett väldigt smart och långsamt sätt bara etablerar både värld, karaktär och tempo och känsla. Så att vi är med på resan då. Och jag tycker den funkar bra. Den är tät, den är snygg och den är, jag vet inte, jag bara gillar den. Alltså nu när man har sett mer film efter, alltså då var det en helt annan grej. Man har sett mer film, man ser referenser, när man läser tidningar så här, nej, den här uppfinner inte hjulet igen, men det är jävligt kul.
Det är precis det du säger, den är jävligt kul. Det känns som att de har haft väldigt kul när de spelade in den. Det känns som att de är så här, de kände på sig att vi gör det här för att få se vad som funkar liksom.
Precis.
Det är inte så pretto egentligen, utan det är mest bara att de latchar med den här.
Helt klart.
De låter en annan regissör regissera en scen för att det är kul. Alltså det är liksom, det är inga så de har inte sitter inte på så högt hållna. Nej. Hästar.
Nej, men det är ju liksom så här, i hälften av skådespelarna såg ju knappt varandra, för att eftersom allting var green screen kunde du ju bara klippa in dem här och var. Jag vet inte, det är någon...
Mickey Rourke och Elijah Wood träffades aldrig.
Och Brittany Murphy träffade aldrig någon.
Ja, typ. Ja.
Hon var bara, vad var det, en dag?
Ja, hon var på scen, eller på on stage en dag.
Ja, och jag har sett just när så här, Bruce Willis pratar med henne, alltså när det bara är green screen, då är det verkligen bara en snubbe bara inklädd i grönt tyg. Bara en random produktionssnubbe som står där. För att de kunde göra det. Och det är väl därför de lyckades få in alla de här stjärnorna typ under samma, för du behövde inte tajma. Det är ju oftast svårare när du gör film. Du har tajmat dina skådisar, att få in dem under rätt tillfälle. Och så att den här schemat måste matcha med det här. Och, jada, jada, jada. Och de måste matcha med varandra. Och här slapp du ju det. Jag tycker fan om den på ett plan. Den känns absolut, den känns inte lika fräsch längre, den är lite utdaterad på vissa plan, men jag tycker den är rolig.
Ja, när jag såg om den nu då igår, så minns jag det som att jag tyckte att Marv-segmentet var bra och de andra två sega. Och jag håller lite grann med. Jag tycker fortfarande att Clive Owen delen är den ganska svagaste. Ointressant. Alltså det blir inte så mycket liksom.
Nej.
För man tänker så här, high concept är att det är en enkel story. Det är Marv ska hämnas. Det är den enkla historien. Det finns liksom ingenting mer. Det är det. Och sen så kommer Clive Owen, det är så här, han ska hämnas. Det är en enkel story. Och sen så är det Bruce Willis, han ska alltså det är så här, det är lite samma stuk. Det blir som att det blir ju också, hade man kanske bara sett, hade de gjort det här som en tv-serie eller hade de gjort det som kortfilmer där filmen är bara en halvtimme och du hade sett Clive Owen första, så kanske du hade liksom fastnat för den. Men jag kommer ihåg att även nu så tycker jag att så här, men varför tittar vi på det här? Liksom, det blir inte lika intressant.
Nej, men jag köper det på ett par, för jag tror varför Clive Owen storyn sticker ut lite fel, om man säger så. Jag tycker formen underhållande och så, men tror, alltså, Marv story, Hard Goodbye, supertydligt mål. Som du säger, hämnd. Men, och det har du ju även i Yellow Bastard. Det är ju rädda Nancy. Mm. Och liksom så här, stoppa dem som försöker komma åt henne. Simpelt. Men i The Big Fat Kill, som den heter, är ju, har ju en väldigt delad handling. Först tror man att det handlar om en sak. Alltså, eller det handlar inte helt om någonting. Han ska typ stoppa Benicio del Toro. Men sen så, ja, han dödas och visas att han är polis. Han måste undanröja... vet, det är väldigt många delar av det. Vi vet aldrig vad Clive Owens karaktärs mål är. Nu är lite dramaturgerna i mig. Men han har ju egentligen inga mål
bara,
förutom...
Han ska bara sopa igen sina
precis,
spår.
Och typ. Det är egentligen ett inre mål i det, mer än bara externt sådant. Och jag säger inte att det är det som är fel, men det är därför man undermedvetet oftast inte kanske känner på så här, för jag kommer på mig själv också, lite som du säger. Alltså varje gång, men jag kommer ihåg när jag såg den väldigt ofta, när jag var ungefär, jag såg den väldigt mycket. Och nu när jag såg den, när man kommer in på Clive Owen, så bara, just det. Alltså man blir, just det, den här tiden.
För jag hade ju glömt bort hela dinosaurie-grejen.
Jaha.
Jag trodde den var slut efter de hade... Alltså jag hade glömt bort att man skulle få tillbaka huvudet och det här.
Ja, irländarna.
Alltså jag hade helt glömt bort det. Jag hade helt glömt bort det, verkligen. Ja. Och sen så bara, just det, kul.
Nej, precis. Jag tror att fan det hade räckt egentligen med att, om man hade utvecklat mer, alltså Yellow Bastard och Hard Goodbye, så tror jag det faktiskt hade räckt. Men,
men som sagt, det är ingen dålig film.
Inte alls. Men... Jag måste säga att jag är positivt överraskad. Jag tror det skulle vara sämre. Men jag diggar det fortfarande. Det är inte, som... det är inte min topp 5 bästa film.
Nej, men jag säger så här, jag tror också att det, problemet med den för mig, att kunna titta på den och ha någon form av åsikt som stämmer överens med andra åsikter jag har om andra filmer. Alltså, det är alltid så svårt, man sätter betyg och sen sätter man sig, ja, men det här var en 4, och så ser man en annan, eller man sitter och säger den här Beck-filmen har riktigt bra Beck-film, det här var typ en 4. Och så ser man någon annan film som är liksom, men The Hobbit, alltså första Hobbit liksom. Ja, men det är en 3. Vad är det här liksom, så mycket sämre än den Beck-filmen Spår i mörker? Man säger, det är svårt att jämföra.
Nej, men det är en jättebra poäng, och det är så, alltså, fan, jag älskar ju Bond-filmer. Alltså om man jämför, alltså de bästa Bond-filmerna är oftast kanske inte riktigt de bästa av filmer.
Men
kan inte mätas med någonting
det
annat.
Det man kommer till slutet i alla fall. Jag har samma relation till den här som jag har till en annan film som också är Frank Miller, som också kom typ samtidigt, och det är ju 300. Så att Sin City och 300 såg jag under en period där jag var filmintresserad, gillade specialeffekter och tyckte att det var hur coolt som helst med de här koncepten. Så man fastnade i det. Jag hade sett med dag där jag tyckte att de sa, ja, men vad fan, vad gör ni liksom, ungefär? Alltså det är liksom, det är övervåld, det är översexism, det är liksom på näsan på alla sätt och vis. Men det är på något sätt så här, ja, men man kommer undan det för att det är meningen, det ska vara det här överdrivna, det här som du säger, vi trappar upp, det är liksom, det är ingen snack om saken. För övrigt, en av favorittrivia-grejen som du brukar dra ganska ofta, ljuddesignen på Indiana Jones som frågar, ramlar hatten någonsin av Indiana Jones? Att de säger, nej, ja, men då så, bra, då lägger vi liksom, vi lägger kanonljud på pistolerna. Så här, för att det är inte verkligt, utan det är liksom en annan typ av verklighet. Och accepterar man det med 300 och accepterar man det med Sin City, då blir det, okej, jag förstår, jag tar ut hjärnan ett tag och så spänner vi ihop oss här och sen så åker vi på You're In For A Bumpy Ride. Och det blir liksom, bara enjoy det medan du kör. Problemet blir i båda de två uppföljarna, för att bara hinta om A Dame To Kill For och 300 Rise of the Five Armies, eller vad den heter. Där tar de bort glimten i ögat. Och gör någonting helt... Alltså de tror att de stilistiskt kan efterlikna det, men de gör inte det, utan de bara lägger på... Det blir som, det blir citationstecken seriöst på ett sätt. Alltså det blir så här, okej, tyckte ni om när ni hade 300 spartaner, här kommer 3000. Jag vill inte ha 3000 spartaner. Ja, men tycker ni om att det var lite naket i första Sin City och mycket bröst? Men här kommer ännu mer bröst och ännu mer blod. Men det var inte det. Det var ju någonting annat. Det var ju känslan i det. Ni tänker fel. Och tycker ni om effekter att det är svartvitt? Ja, nu lägger vi på jätte HD, ultra, allting. Kolla vad detaljrikt bakgrunden är svartvitt.
Och klickar av färg lite här.
Men jag vill inte ha det. Kommer ni ihåg den här klick, ja, precis. Kommer ni ihåg klicken av färg på Goldie? Så här, ja, ja, nu kommer John Lyktos morgonrock att vara en klick av färg. Men jag vill inte
Christopher
ha
Lloyd.
Christopher Lloyd, samma. Christopher Lloyds morgonrock kommer också vara röd. Men så, men jag vill inte
varför?
Ha. Ja, men så, jag vill inte ha det. Ni har tappat bollen för länge sedan. Vad gör ni liksom? Och det är svårt att förbise det där. Men jag var underhållen, men jag vet inte om jag tycker att det är bra. Jag är jättekluven till den här filmen. Jag vet inte ens vad jag gett den på Letterboxd. För det var okay, Letterboxd gills.
Vi är inne på tvåan, så vi kör. Ja. Så vi såg om den nu. Och jag kommer ihåg första gången. Nej, jag stod på pressvisning. Jag var supertaggad. Det här var ju en stor fan av Sin City. Det hade gått nu väldigt många år. Det här är så 2014. Så det är 9 år. Men fortfarande liksom välvilligt taggad. För att jag visste att de skulle adaptera A Dame to Kill For med Eva Green. Jag är hemma. Sätter mig i biostolen och direkt bara så att det är någonting som är fel här. Någonting bara, det är som att pianet är ostämt.
De gör Marv till en osympatisk karaktär.
Åh, intressant. Ja,
I första öppningsscenen gör Marv till en osympatisk karaktär.
Men bara öppningsscenen en gång. Alltså, från den här första då, i första filmen då vi långsamt kommer in och vi så här, smyger oss in bara för att etablera. Så bara pang, pum, bam. Så är vi i Sin City. Och det är som att det hände igår, som vi såg första filmen igår. Det här var en direkt uppföljare. Vi landar inte alls i filmen, utan vi direkt blir, alltså den trycker så hårt man bara så här, blah, alltså slås ur den. Och det känns bara fel. Och de etablerar Mickey Rourke och Marv som någonting annat nästan. Och därav blir det, vet jag, liksom, jag trodde jag visste vem karaktären var, men nu vet jag inte. Plus att ni etablerar honom dåligt, så jag är väldigt virrig. Och sen har du ju hela, för det som kommer efter det, är det då alltså Yellow Bastard uppföljaren efter det?
Ja, då är det ju att hon Sue Storm.
Ja, just det. Ja,
det ska Alba.
Men gud, vad heter karaktären? Nancy.
Nancy
Callahan. Mm. Ja, då följer vi lite den biten. Den också kommer in väldigt awkward och full on, och man blir bortstött direkt. Den har helt fel tempo. Det var det som slog mig nu, som inte slog första gången. Jag trodde det bara var en dålig adaption, men nu handlar det verkligen om att det inte funkar. För att de har inte satt ner tempot, de har varit dåliga på det. Det är som att man märker att de har suttit med det länge, för de började skriva manuset direkt efter, och man märker att det här är ett manus de har suttit med typ i 10 år och så här, piffa på lite hela tiden. Och det blir lite så, om du sitter med projekt för länge så blir det för internt för dig, så take notice manusfattare där ute, sitt inte med någonting för länge. För då blir saker så pass internt för dig så att du sen inte bara vet vad som är vad.
Och visst, Joseph Gordon-Levitt-grejen är ju påhittad, va? Den är
precis,
inte baserad
den
del, på
någonting. Nej, den är inte baserad. Alltså, och Jessica Alba.
Ja, men det är sant, jag tänkte att det var samma, för det öppnar ju på henne när hon ska hitta.
Yes, så Gordon-Levitt och Alba storna är påhittade för filmen. Och det är väl fine. Det är
fast
väl
det är ändå konstigt, för det finns 7 böcker att adaptera.
Ja, precis. Jag vet inte varför, men det var tydligen Miller som ville det. Och jag förstår det. Han kanske var där och var lite trött på sitt eget material och kände sig hemmablind. Men jag tror att ännu en gång hade bara suttit för mycket med det. Jag tycker inte någon av de storna har en bra payoff eller alltså, gör någonting nytt med världen.
Men vad är grejen med Good Luck Chuck där? Alltså han lägger ner pengar i maskiner.
Det är spoilers nu bara så att ni vet, så vi kommer spoila den här filmen.
Okej, vi spoilar Dame to Kill For, men det är ingenting att spoila ändå.
Nej, det är liksom, fan, ja.
Det är inte riktigt menat att säga, åh nej, hur kommer det gå? I och med att allting nästan är flashbacks dessutom, så du vet vad som kommer hända med alla de här karaktärerna. Joseph Gordon-Levitt då kommer in på ett kasino, lägger ner pengar i en maskin och vinner jättemycket pengar.
Mm.
Hela tiden. Typ alla maskiner han lägger ner pengar i.
Han är som Domino i Deadpool 2. Mm.
Jag har inte sett. Men, och det är ju lite musik, för du vet inte om han är liksom duktig eller om han är en så här con artist, att han fejkar eller något sånt där.
Han är Kalankas kusin.
Han är Alexander Lucas, yep, helt enkelt. Och så tar han med sig en tjej som man inte riktigt vet vad hon har för bild i storyn heller. Och så går han in och spelar kort mot en av de här senatorerna.
Mm.
Vinner, och sen så får han stryk för det. Och sen så är det massa annat. Sen så byter vi story. Sen är det ju hela Dame to Kill For. Sen kommer vi tillbaka igen, va?
Ja.
Och då gör han samma sak igen men blir skjuten. Alltså du vet såhär, jaha.
Ja, det är en sån konstig story. Och det här är man märker att det här kanske hade fungerat på rutan. Men i film så blir det ju här. Det är ju här översättning av media inte riktigt funkar. För det finns ingen riktig dramaturgi till det. För de karaktär som får massa saker utan att förtjäna det. och sen blir han av med det och sen får tillbaka det utan att förtjäna det. Du vet, så vi, det finns inga stakes alls i det, och vi bryr oss inte särskilt mycket om honom, för att vi ser inte som en karaktär vi vill liksom heja på.
Ja, och sen så visste han att han är så här, ja, det är Rourkes son. Va? Va?
Ja, det är bara
visste du om det? Anekdot. Eller alltså, visste han om det?
Ja, det, precis. Det sägs aldrig.
Nej. Han verkar inte så förvånad.
Nej, precis. Men inte heller så här medveten. Så att det är en konstig grej. Och sen slutar det bara helt abrupt med spoilers. Han dör. Han blir skjuten. Och så, men vad fan var det här?
Och vad då hände med den här tjejen då som bara var där? Det var, som du brukar säga, women in refrigerators-grejen. Mm. Hon har ingen, hon får blåsa på en tärning, eller på ett mynt, smycke, tärning, jag kommer inte att hitta inte ordet. Hon får blåsa på ett mynt, och sen så blir hon halshuggen för det.
Mm. Det är en jättekonstig grej, och det är här också just varför det inte funkar. För jag förstår nog, jag kan inte läsa tankar, men jag kan tänka mig vad de tänkte. Och det är ju hela, så här, okay, och så dör han och så här är det slut. Ja, men poängen de tänker väl, jo men han, arket är att han vann över Rourke. Och därför liksom så här exponerade honom. Men det gjorde han efter 5 minuter i första akten också.
Jo, ja, precis.
Och sen vann han igen som han alltid gör. Och sen blev han skjuten för det. Det har inte förändrats någonting.
Nej, han säger ju det så här. Jag förstår, du kommer straffa mig nu för att jag vann. Men alla här inne vet om att du vann. Så du kommer alltid ha den liksom. Du kommer alltid ha mig på näthinnan. För Rourke, det är ju en spegling av att Rourke säger att. Att varenda gång du har typ ont, för han Rourke skjuter honom i benet. Ja. Så varenda gång du har ont i benet och varenda gång du tänker på din hand så kommer du tänka på mig. Varenda gång det regnar för att det regnar när han gjorde det här kommer du tänka på mig. Och han liksom speglar ju det i sin sista grej där.
Mm.
Men och? Alltså det har ju ingenting med någonting att göra. Nej. Sen efteråt. Och Rourke ges ju inte för den karaktären som lärde sig någonting av det.
Nej.
Direkt.
Nej, precis.
Och det är ju inte med hjälp av det heller som han faller, utan det är ju Callahan sen.
Ja, så bara.
För hade det varit någonting annat, hade det varit någonting om att folk bara sätta sig upp mot
honom. Det leder till det.
Då hade man ju fattat att det fanns en funktion. För det var inte ens det. För Callahan, hon ser ju inte ens det här.
Mm.
Det är ju inte det som får henne att ramla över tröskeln. Och
nej, precis. Nu
och
har jag sen, ett fönster in.
Precis, det är ju inte det. Utan det är ingenting som leder. Och det har ju dessutom en jävla... Det är ju en dålig upplevelse mot det, för att du har ju scenen när hon står genom ett hål i väggen när han spelar kort första gången och vågar inte. Men eftersom hon inte ens ser när han förlorar så finns det ju ingen logik överhuvudtaget i varför det ens är med.
Mm. Det är konstigt när man ändå bygger de här filmen på att det ska vara interconnected och sånt där, att man inte gör det här, och det är som att de bara... Jag fattar inte.
Och sen den grejen som är då i första filmen, då är det oftast, eller vi satt och pratade om det här innan, visst är det så att de viktiga sakerna har färg?
Oftast, det är väl inte en sån här bulletproof-regel, men oftast men det som är av värde i varje story är får färg bortsett från blodet. Så att du har då Goldie är gyllene. Du har Yellow Bastard.
Ja, jo, no shit.
Sen vet jag inte riktigt vad som är färgat i Big Fat Kill. Mycket blod.
Ja, vad fan är färgat i den? Nu tänker jag att det var hennes klänning.
Hans skor är oftast röda.
Hans skor är röda.
Men det är väl inte riktigt av värde.
Nej.
Men,
nej, men det finns liksom, det är ganska
lugnt. Men det är lite att hinta åt det hållet. Det är väldigt selektivt vad som är färg och inte.
Men just liksom när de kommer in där på, nu var jag nära att säga John Lithgow igen. Vad heter han?
Vem?
Han med morgonrocken.
Jaha, Christopher Lloyd.
Christopher Lloyds morgonrock. Varför är den färgad? Alltså det är den kort och Eva Greens klänning som är färgade.
Mm. Eva Green ska jag förstå.
Jo, men det förstår jag också, såklart. Men varför är då Lloyds det?
För att Gordon Levitt älskar honom.
Ja, men det finns ju hon tjejen då som sen blir halshuggen, hon är i färg.
Ja, hon är också lite sån här Goldie gyllene.
Men varför är hon det? För hon har ju ingenting viktigt för storyn. Och Goldie är dessutom gyllene i den scen. I den,
och det är också viktigt för att hennes tvillingssyster är aldrig gyllene.
Nej, precis. Men du
så
ser
det är också
det.
En smart grej. Mm.
Ja, fast i tvåan nu.
Mm.
De står ju bredvid varandra.
Ja, och då är hon gyllene.
Då är hon gyllene. Ja, precis.
Det är en kul liten hint.
Jo, men hon är ju inte viktig i den här storyn. Så att då blir det ju fel.
I know. Jag tyckte det var kul. Jag förstår det. Du har rätt, jag har fel. Jag bara tyckte det var
kul. Nej, men det känns som att de glömde bort det där.
Mm.
Ja, just det. Så är det lite fräckt. Vi gör lite sån här Schindler's List-grejen. Att vi har lite röda detaljer. Men vad är det vi ska ha? Jo, men det är lite, någonting som är lite grann i hörnet. Så hinner man reagera. Man bara, kul. Och sen bara, nej, vi vänder om. Och så tar vi det i det här wife-beater-linnet. Varför har hans... Jag stör mig fortfarande på det. Varför är hans morgonrock färgad?
Ja, nej, det är den konstigaste.
Det är jättekonstigt.
Det är jättekonstigt. Ja, det är weird.
Och sen då så är det ju den stora storyn och det är Dame to Kill For.
Ja, Dame to Kill For, den vi såg framåt. Så nu har vi sett om det här. Så först och främst, Victor, du har läst att Dame to Kill For. Vad var din spontana?
Alltså jag hade ju tyvärr sett filmen då för något år sedan innan. Så jag visste, jag hade ju liksom, det var ju som att se, det var ju som att läsa om den. Mm. Förutom att jag tyckte att det var lite, alltså såhär. Det är ju lite skillnad, för nu när vi kollade om den här, vi såg den här för bara någon timme sedan, och då hade vi Dame to Kill For albumet framför oss och liksom kunde se varenda scen. För det första Sin City, du är nyadapterad rakt av.
Ja. Alltså det är ju liksom... Och det är ju också en viktig detalj att säga, att de hade ju inte ens ett manus. Nej, i alla fall först, jag vet inte hur det var, men då var det var manus och storyboard.
För de kan inte ha haft det i tvåan, för det är inte samma grej. De Nej. Har vänt, ganska många grejer har vänts upp och ner, och de är liksom fram bakom varandra, och sen så byter de några karaktärs, vem som säger vissa saker och sådana saker. Och sen så är Eva Greens dialog mycket mer på näsan, att den verkligen så här, but I loved you. Mm. Alltså istället för att den här långa monologen som handlar om att en gång hade vi ett förflutet, så är det mycket mer liksom så här, we had a past, now we have not. Alltså den är en helt annorlunda.
Ja. Nej, men jag håller med. Nej, men jag tror bara, det här är ett klassiskt fall av, nu när jag kollar, jag var inte lika arg som sist. Men jag tror bara, det är sån här lost in translation grej, och som vi har pratat om när det kommer till Alan Moore och sånt där. Alltså översättning av medier. Vissa saker fungerar i vissa medier och andra saker inte. Jag tycker Dame to Kill For fungerar perfekt för seriesidorna, men det fungerar inte för film. Och jag tror det har lite mer också problem med stora filmen. Att Dame to Kill For-filmen tar sig själv på tok för seriöst. Så, det är som du hittar åt här. Alltså första filmen är väldigt rolig. Jag hade glömt bort hur rolig den var. Subtil, fin, mörk humor. Och Dame to Kill For har nästan till inget. Allt som finns i hålls till Marv. Och Marv väldigt lite och Marv inte med så mycket. Och läser man Dame to Kill For, ja visst, det är inte som att den är hysteriskt rolig eller ens liksom har skämt. Men det är just den lilla pastischen som bara höjer upp det lite. Och det är väldigt absurt. Och vi är medvetna om det och vi blinkar tillbaka till genren. Men det gör inte filmen någon konstlag. Den spelar allting bara straight.
Mm.
Och då blir det som en sån här falsk kopia av något. Det är som att man låtit en dator översätta det till ett annat media. Och då blir det bara så att, men det är det här det är. Så, jo, men nej, det är inte. Alltså det är lite som, det är en dålig jämförelse, men brist på annat. Det är lite som Watchmen. Alltså Zack Snyder Watchmen tog bara, okej, vi kan uppenbart inte adaptera det här. Så vi tar den bara at face value. Vi tar bara det som är på ytan. Och jag tycker jag om den filmen. Men det är det som liksom den filmen faller lite på. Och det är lite samma sak här. Det fungerar inte i översättningsprocessen. Och det är lite för att den spelas helt själv. Utan har någon annan av de här stories som lyfter upp den. I första filmen så har ju alla stories lyfter upp varandra. Här står den här helt själv.
En scen som jag reagerade över nu när jag såg om. Först man läser. Scenen när Eva Green då. Vad heter hon, den karaktären?
Eva.
När Eva kommer tillbaka efter att Brolin har åkt dit.
Eva, fått, Eva.
Ja, när Eva har, ja just det, Eva, ja, just det. När Brolin har åkt dit och fått stryk så kommer ju han hem och så visar det sig att hans bil står parkerad där.
Ja, just det.
Hemma. Och sen så kommer han säga att nyckeln är öppen, eller dörren är öppen, och sen så är det typ hennes grejer och sen så är hon i hans lägenhet. Och när de träffas då igen, då är det ju en scen där de liksom ska ringa storken, så att säga. Och precis innan det, så i boken, för det är så här, han hatar ju henne. Och man får inte riktigt reda på, man får ju aldrig reda på vad hon har gjort. Men han säger så här, det här är jordens värsta människa. Hon har gjort hemska grejer. Jag hatar henne av hela mitt hjärta, och hon är inte värd vatten för någon. Alltså han säger ju det hela tiden. Och han, det här hatet är så liksom så här, man kan verkligen, man förstår vad han kommer ifrån, så att säga. Men han kan ändå inte låta bli, och för han har den här attraktionen mot henne liksom. Och den scenen i tryckt media, för när hon kommer fram och säger så här, ja men jag vet att du hatar mig, men ta ut hatet. Och då slår han henne. Och i liksom på rutorna så ser det så överdrivet ut.
Hon flyger typ 10 alltså meter.
Ja, men hon flyger 10 meter och det blir liksom så här, och sen bara i scenen efter så råhånglar de med varandra. Och sen så ligger de i 10 sidor liksom. Och då vet man så här, man ser att det är så här, åh gud, det här är så liksom överdrivet råbarkat. Det är liksom, det här är ju som du säger, det här är pastischen på 50-tals Dixie man talk. Alltså du vet, allt det där är liksom det överdrivna i det. Det är cigaretter, sprit och bröst och pistoler, och det är liksom så, jag förstår, jag vet var du kommer ifrån och vad du gör i de här tryckta bilderna. Men när Josh Brolin slår Eva Green i det, då ser det det blir fel. Det blir jättekonstigt. Det blir så här, vad händer? Man får ont i magen av det snarare. Och sen så hånglar de. Men bara, va? Fast nej. Det är inte, för han liksom rör inte en min i det här.
Mm.
Och han skådespelare, alltså jämför bara att följa Mickey Rourke i första filmen kontra att följa Brolin i andra. Mm. Alltså den här råbarkade karaktären du ska följa och förstå liksom. Jag kan inte göra det.
Nej, och jag tror lite också för att vi aldrig riktigt får se hans svaghet 100%. För även när Josh Brolins karaktär här visar svaghet, du vet när han kör av vägen där för att så här, skrika ut mot staden, då är det mer som att han är butter och liksom så här, det är manlighet. Mm. Medan i boken är det mer, liksom, den här snubben gråter.
Ja, det är liksom så här, helt förstörd. Ewan McGregor och, som håller om statin där.
Jo, men han är en vekling liksom.
Och någonting som jag tror också reagerade över i boken, han är naken typ jämt.
Mm.
Alltså han är hela tiden naken. Han får ju spö av John Coffey där. Och då är han ju konstant naken. Vi är utkastad genom ett fönster. Landar ute på asfalten naken konstant. Han ligger liksom i lite fosterställning. Och så här, det känns som att han är
exponerad.
Totalt sårbar konstant. Mm. I filmen, då är det bara Eva Green som går kring och naken hela tiden. För hon är fan naken hela filmen.
Hon är naken hela
tiden. Men han har någon anledning påklädd.
Ja, han är naken en gång kan jag komma på.
Ja, när han står, men det är efter den scenen, efter han slår henne. Liksom. Men det blir som att så här, han är inte det, utan han är något annat. Han är i en annan film. Han är inte i sin sittuniversum, utan han är typ i något annat.
Ja, om han är lite för hårdkokt här tror jag. Och det är lite det,
han är hårdkokt på fel sätt. Ja, han är inte pastischigt hårdkokt, utan han är så mycket så att han är inte så mycket så att det blir roligt, utan han spelar det för...
Ja, det är Josh Brolin.
Ja, men precis. Liksom. Du har liksom, det är ju, han hade kunnat varit en utveckling på hans karaktär i No Country for Old Men.
Typ. Jo, men verkligen. Ja, men shit, ja, hela den där utlängningen, Victor. Det är precis så jag känner. Jag vet inte vad jag kan tillägga på det. En kul... De skulle väl haft... För det är ju också det. Det här är ju samma Dwight. Dwight heter ju karaktären i Dame to Kill For, och det heter även karaktären i Big Fat Kill, men de ser ju helt olika ut, och det är ju för att i Dame to Kill For så blir Dwight helt sönderslagen och hans liv är hotas, han plastikopererar sig, och då ser han ut som Dwight i Big Fat Kill. Så det var, man fick ju sådär, man tänkte såhär, aha, så Josh Brolin ska spela Clive Owens karaktär, hur ska de lösa det? Och de skulle väl tydligen haft Clive Owen tillbaka när då han har plastikopererat sig, för vi har ju då scenen där han försvinner ett tag och sen opererar och sen kommer tillbaka på ett tåg och då är han liksom en ny man. Men nu satt de bara lösnäsa på Josh Brolin.
Ja, det var så, va? Varför tog ni ens med den
ja,
grejen?
Det hade i alla fall gett lite om det hade varit coolt med att Clive Owen hade varit tillbaka. Det hade varit, jag vet inte om de hade löst rösten, men det hade varit ballt. Men jag har sagt, nej, alltså tyvärr, det sårar mig verkligen ännu gång att säga att Dame to Kill For är tyvärr inte håller vatten, och det är skittråkigt för att komponenterna är där, alltså alla är tillbaka, och det har alltså ännu gång, alltså Josh Brolin och Eva Green, det är ju fantastiska skådespelare, och alltså på papper är det ett perfekt casting, men det är bara någonting där som inte funkar, någonting som inte spelar, och det är skitsynd tycker jag. Jag önskar verkligen att det hade funkat, alltså jag tycker att man hade kunnat adaptera. Kör fan en Dame to Kill från nästan rakt av. Spelare för den partition. Ha kanske en till story att bryta av den med och klippa mellan två stories. Men inte de här fyra. Den bollar för mycket och den klarar inte vikten.
Ja, och sen blir det ju Nancy och Rourke där som ska igen, in igen på slutet.
Också ett jätteabrupt konstigt slut.
Jag vet inte vad de försöker spela på där riktigt heller.
Så den är inte heller ett inre slut på något vis som man vill komma åt lite. Det är ju det som är så vackert med hela Yellow Bastard-grejen, att slutet är ju väldigt tragiskt, liksom begå självmord, men vi vet att innerst inne är han klar.
Han lyckades
och på ett inre plan har han lyckats, men det gör ju inte Nancy. Nancy har ju inte förändrats som människa på grund av det hon går igenom här nu.
Nej.
Hon är ju förstörd i början och så här, besatt ännu
är hon förstörd på slutet. Typ.
Ja, exakt. Hon har inte kommit någon vart. Så bara där också får vi lite nästan bara, är vi klara?
Nej, men undrar vad hon ska göra i stenen efteråt. Går hon tillbaka till att strippa då? Eller vad händer?
Precis.
För vi vet att hon inte kommer flytta ihop med Rourke. Vi vet att hon är tillbaka där, för Rourke... Alltså nu snackar Mickey Rourke, inte den andra Rourke. Nej, men Marv. För Marvs story i Goldie-scenen, då ser ju han Jessica Alba på scenen, eller hur? Alltså, det är ju den storyn.
Ja, han ser, ja, precis.
Ja, så att uppenbarligen, och det här skedde ju innan, ja. Så uppenbarligen det hon gör är att såren läker och sen så börjar hon strippa igen.
Fan, det har jag inte ens tänkt på. Du
alltså, så tidsmässigt så funkar ju inte det här.
Nej, det fungerar inte alls. Gud, det där hade jag faktiskt aldrig tänkt på.
Så att hypotetiskt så ingenting hon gjorde löste sig.
Alltså,
så
nej, hon var tillbaka och superglad sen. Det är den bästa scenen typ i filmen. Och det är när hon har verkligen gått ner sig och kör någon sån här konstig striptease-grej. Och Marv som har kollat på henne varje dag går därifrån och säger bara nej, det här är som att se ens syster strippa eller något sånt där. Han ser att någonting är fel och det funkar inte inom hans moral att titta på henne då. När hon inte strippar och har själen med sig. Det tycker jag var ett bra gullig scen. Men ja, nej, så det är riktigt synd alltså. För det här, och jag tror också att bara tiden var förbi. Den hade missat sitt momentum, den här filmen.
Precis som 300.
Alltså, hypen var över, nummer ett. Men nummer två också, vi hade klivit in i en annan värld. Alltså, lite av den här världen som City visar är lite förlegad. Och liksom, det är inte riktigt det folk vill ha just nu, eller just då, 2014. Jag tror det var, liksom, det var lite över. Mm. Och som du säger, precis som i 300.
Den är också dåligt filmad utifrån det perspektivet som jag sa lite grann tidigare. Det är att den är för hård HD. Det ser inte ut som en serietidning längre.
Mm.
Allting i bakgrunden ser för bra ut. Alltså i första skärmen är ju att allting ser lite dåligt ut.
Ja, precis.
Alltså kontrasten är
ashårda. Och det är inte så detaljerat i bakgrunden, för nej, de hade inte tid
nej,
att göra
nej, men
något.
Det är det jag menar. Allting, det är ju liksom, du ser nästan att det renderas den där bakom. Alltså det är liksom, men i den här så ser allting är super tight, vilket blir fel. För om du kollar det också i boken så blir, du har liksom ingen ljud. Det blir bara weird, för det blir overkligt på ett annat sätt.
Mm.
Det blir inte charmigt overkligt, utan det blir bara så här, aha, vad animerat det ser ut.
Ja.
Och sen då, det är också touchat lite grann på Marvs karaktär, inledningen på Marv.
Mm.
Alltså, kommer du ihåg hans drivkraft i första filmen?
Ja, det är ju Goldie.
Ja, han har så här, en person älskar mig. Jag är beredd att göra vad som helst för det. Jaha, var hon prostituerad? Ja, skitsamma.
Som han säger.
Skitsamma. Hon tyckte om mig. Hon nuddade vid mig. Jag kommer liksom
worth igår. Dying for, worth killing for, worth going to hell for.
Ja, precis. Jag gör allt för den här personen som har gjort någonting för mig. Och i inledningsscenen på den här, nu kanske det var adapterat av någon av de här short storierna som du pratade om, men då är det så här, han ser en uteliggare som någon håller på att tända eld på.
Mm.
Eller några så här brats håller på att göra det.
Mm. Den här är adapterad från en.
Ja, precis. Och då så blir han så här, sluta. Och sen så bara han går han på en total jävla killing spree.
Mm.
Jagar ikapp dem och bara mördar dem.
Mm.
Brutalt. Och då blir det så här, jaha, men då har vi ju inga konsekvenser i det här universumet överhuvudtaget, man.
Mm.
För det här är ju inte personligt för honom på något sätt. Han bara gör det.
Han känner att det är rätt. Och visst, det passar in i Marv. Men än en gång, du får in det här på typ 3 minuter.
Ja, men jag tycker inte att det passar in på Marv heller. För Marv hade ju varit att spöa på dem där. Mm. Och säga, kommer ni hit igen så sliter jag i stycken.
Mm.
Men när han då på en oskyldig, eller så här, inte oskyldig han ju inte, men han är ju ändå obeväpnad, eller vad man säger.
Mm.
När som han skär halsen av med den här stora kniven.
Ja.
Den där personen är ju ganska liksom avväpnad.
Mm.
På ganska många sätt. Liksom. Ja, de har nog lärt sig läxan. Alltså, men det blir som en väldigt speciell.
Det tar lite från Marv i första filmen. Att han gick så pass långt på grund av där han hade placerat.
Precis. Och nu är det så här, han går alltid så här. Och han torterar alltid liksom, folk och hänger upp dem med knivar. Och så här. Så det hamnar lite fel hos mig faktiskt.
Mm. Nej, men fan, bra det. Jag köper det. Ja, nej, men så. Första Sin City, fortfarande väldigt kul. Jag tycker den håller på vissa plan och det är en rolig ride. Den finns på Netflix, så den kan ni se. Tvåan, ja, ni kan skippa den om ni verkligen inte är så intresserad.
Ja, men den är intressant att se, men den är inte bra.
Nej. Nej.
Eller den är så intressant utifrån perspektivet att man har sett först om man kan läsa boken.
Mm.
Men jag menar, det är inte liksom.
Men jag säger läs boken heller.
Mm.
Skulle du vilja se mer av Sin City?
Nej, begrav det här nu. Nu räcker det.
Det enda jag skulle vilja se, just för att det är sånt bra universum, jag skulle kunna tänka mig det här för tv, men typ att göra nya stories. Typ inte adaptera det. Men så har det i Sin City, under de reglerna, med den mytologin och karaktärerna finns och kan poppa in och ut, men kasta om helt sådär. Och gör en tv-serie kring Sin City. Alla liksom, alltså Game of Thrones, förstår jag menar. Alltså använd universumet,
mm-hmm.
Men lek med nya stories. Det skulle jag vara intresserad av. Jag vill inte ha en till film. Jag tycker vi är klara där. Vi kan lägga ner det. Men jag skulle inte ha något problem med en tv-serie.
Men skulle du inte i så fall vilja ha, alltså i så fall, när du säger det, en tv-serie med kronologisk ordning, de 7 storyna rakt av adapterade, för de blir ju inte så långa, de blir ju inte som långfilmer.
Nej.
Om du adapterar bara storyn rakt av, men sätt dem i kronologisk ordning istället, så det avslutas typ med Marvs historia.
Ja, kanske, jag skulle nog vilja se en liksom en ny säsong, en ny tids ålder, om man säger så. Så att du kan ha Marv del av en story, men sen, och så dör han, och sen en del av en annan. Alltså jag skulle gilla det. Alltså lite så här, men, True Detective style av att säga, det är en helt ny story, men vi är i samma värld.
Ja, jag känner mig bara just den här grejen. Jag tappar ju lite grann. Hela prequel-idén tycker jag är dum.
Absolut.
I grund och botten, för det blir aldrig spännande.
Det blir aldrig spännande. Ja, men spelar du det rätt så bryr jag mig inte. För att det är precis som en Bond-film eller Harry Potter-film. Liksom, så här, jag vet att han inte kommer dö, men det är inte det fokuset ska ligga på. Så ligger fokuset inte på liksom, kommer karaktären dö eller leva, då är inget problem att Marv dyker upp i A Dame to Kill For, när jag vet att han...
Jo, men han har en ganska liten roll.
Jag precis, men det är det jag menar. Att liksom, det kretsar inte kring honom.
Ja, men jag tänker ju Jessica Alba... och Marv-grejen när de åker in på det här ensamhemmahuset där och ska liksom och mörda Rourke.
Mm.
Du vet ju att båda de klarar sig, för att du har ju sett förra filmen.
Precis, men det är, och det är ju för att den hänger på fel krok,
så
att säga.
Men precis. Och då blir det så här, när hon ligger där så här och nej, hon kommer att dö. Bara, nej, men vi vet att hon inte kommer göra det. Och vi vet att såren kommer läka. Och vi vet att allting kommer att bli bra.
Mm.
Alltså det är bara helt ointressant att hänga upp liksom tredje akten. Upplösningen på tredje akten hänger på huruvida de här två personerna ska överleva. Bara, ja, jo, vi vet, för att vi har sett dem liksom.
Precis. Nej, men det är väl där, det är väl det loophole du måste komma över lite, att så här, inte när en karaktär är död så fokuserar jag inte på om den ska dö eller leva. Men nej, men så tv-serier skulle jag kunna tänka mig. Och sen vill jag det som Frank Miller nu har pitchat med, en western story på typ sent 1800-tal.
Hur gör du de kontrasterna i öppna landskap?
Vad menar du med kontrasterna? Aha, du menar,
mycket
bilden.
Inomhus, det är mycket liksom, det är persienner, det är mycket så här, ljus genom fönster, är ju nästan alla bilder. Jag tänker västern, då är det ljust och öppna landskap.
Ja, just det. Men då får vi bli kanske då så här, sen västern, alltså tidigt 1900, då städerna börjar bli lite mer urbana och man har så lite mer
elektricitet.
Jag vet inte hur han löser det, jag vill ändå se det. Jag tycker det låter coolt. Så att, jag vill se mer från universumet, jag vill se Frank Miller skriva mer Sin City. Det är ett coolt universum och jag diggar det. Och, nu vill jag bara läsa mer.
Ge oss era åsikter.
Yes, give us. All right, men jag tror vi är klara med det här.
Det är vi nog.
November kommer fortsätta, så vi är tillbaka snart med ännu ett avsnitt. Och nästa avsnitt kommer vara troligtvis vårt mest efterfrågade.
Ja, men det är det mest efterfrågade. Ja. Det är, ni som hör av er och säger, när kommer det här avsnittet? Det är det.
Det är det avsnittet. Så det har ni att se fram emot. Så det kommer bli fantastiskt.
Oh yeah.
Tills dess... hör av er på hashtag Noipod, och går ni förbi en biograf, kolla på posterna, för Bamse-posterna börjar hänga uppe.
Och vems namn står det på Bamse-posterna?
Mitt namn.
Fan, det är jävligt episkt alltså.
Det är helt sjukt. Det är så absurt.
Det är helt sjukt.
Det är otherworldly. Jag har aldrig varit med om det. Men det är så konstigt.
Var inte du heller? Inte jag heller. Sånt.
Och var en biograf och bara, där är den och där är jag. Det är Filles kille.
Just det. Drömmar och förfärskningar.
Så att det känns skitkul. Så det börjar närma sig med stormsteg och det är jätteroligt. Så håll utkik efter det. Fan, fota dig själv med posten och posta på hashtag Noipa på Instagram eller på Twitter. Så blir vi glada.
Det borde vi utlysa. Till nästa avsnitt så har vi utlyst en tävling med fina priser. Om den som har den mest kreativa bilden tillsammans med Bamse Dunderklockan-posten.
Utlyser du det här nu?
Jag utlyser det nu. För att
av
ni ska
pris?
Ja, vi kommer att lösa det till nästa gång. Så okay. Vi kommer att göra en... frågan är om vi ska lägga ut... Om vi lägger ut det här nästa avsnitt, att vi säger att vi gör. Men börja tänka ut någon bra idé.
Något kreativt.
Så hittar vi på.
Så officiellt utlyser vi tävlingen nästa avsnitt.
Officiellt tävling start nästa avsnitt.
All right. Så ni har tid att
fundera. Det kommer bli grymt.
All right.
Fan vad bra det kommer
bli. Ja, det kommer bli skitbra.
Ja.
Alltså, det känns bra.
Så börja fila på det där Bamse-poser liksom.
Yes. Ja, men super. Och som sagt, vi finns på social media under hashtag Noipod, både på Twitter och Instagram. Victor och jag har likaså ett Noipod-konto, så det är bara vi tippar hitta oss hashtag Noipod. Så, jag tror vi bommar igen där.
Det gör vi.
Så, tack för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat, men kom ihåg gott folk, ingenting är för nördigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.